Paulus som själasörjare. Och vi går nu till Filipperbrevet. Det är ju i Pauli brev som vi lär känna hur Paulus sörjer för sina själar, sörjer för de kristna. Alltså sörjer i betydelsen tar vård om de kristna, Guds barn. Också i detta brev börjar han, som ni ser, med ord den nåd och frid. Alltså utgångspunkten för all rätt själavård är Guds nåd, Guds frid. Frid med Gud på grund av Jesu Kristi ställföreträdande gottgörelse. Nu finns här i Filippi en liten församling. Ni kanske minns att Paulus blev misshandlad i Filippi. Han måste störta därifrån. Han blir avvisad och förföljd. Men inte av alla. Det finns en kristen församling i Filippi. En grupp människor som tror evangelium. Och dessa människor hälsar alltså aposteln med orden nåd och frid. Och så säger han i tredje versen att han tackar varje gång han nämner dem i sina böner. Det utmärker också en rätt själasörjare att han tänker på själarna, har omsorg om dem, talar med Gud om dem, nämner dem i bönerna. Och det gör han här med glädje och tacksägelse. Han säger i fjärde versen: jag ber alltid för er med glädje. Han är glad och tacksam över att där finns kristna som står fasta i ordet och i tro. I femte versen nämner han ett särskilt tacksägelseämne: ni har tagit del i arbetet för evangelium. Alltså, det är inte bara aposteln och det är inte bara herdarna som arbetar för evangelium, utan det är varje kristens uppgift. Har man blivit ett Guds barn, så har man i samma stund kallelsen att arbeta för evangelium. Jag ber i mitt hjärta, heter det i sjunde versen, och i åttonde versen: jag längtar efter er alla med Kristi Jesu kärlek. Så finns det alltså hos själasörjaren en längtan efter att få träffa och umgås med Guds barn. Han längtar ivrigt efter dem. Ja, vad ber då aposteln mera? Vad är det han vill? Hur vill han vårda deras själar? Jo, han vill att själarna ska bli fastare i tron och växa till. I nionde versen står det att han ber att deras kärlek mer och mer ska växa till i insikt och omdömes förmåga. Här ser vi det som vi talade ganska mycket om igår. Det är inte meningen att ni som kristna ska stå still i växten, utan det är meningen att ni ska växa till, mer och mer uppfyllas av glädje och frid och tacksamhet och kärlek. Att er insikt i andliga ting ska öka. Att ni ska få ett klarare omdöme i andliga ting. I tionde versen nämner han att ni ska leva rent och oförvitligt. Och i 25 versen kommer han tillbaka till detta att växa till. Det står: för att främja er tillväxt och glädje i tron. Det är alltså inte så, om jag här och om Paulus betonar vikten av att ni växer till, att det är något negativt och dystert att höra. Nej, att befrämja tillväxt står inte i motsats till glädje och frid, utan hör tvärtom intimt samman med glädjen i Kristus. Och därför ser ni att det står i 25 versen: för att främja er tillväxt och glädje i tron. Det står inte för att främja er tillväxt på bekostnad av glädjen i tron. Nej, för att främja er tillväxt och glädje i tron. Att plantan växer, att de odugliga skotten och grenarna klipps bort, att rötterna gräver sig ner i myllan och vi blir fast rotade, det är självklart något positivt. Och det därmed blev tron och glädjen större och fastare. I 27 versen säger aposteln: lev ett liv som är värdigt Kristi evangelium. Vi ser alltså att den apostoliska själavården handlar väldigt mycket om hur det kristna ska växa i tron, bli starka och frimodiga i sin bekännelse. Och där tron är stark, ja, där är också kärleken äkta och frisk. Där överflödar kärleken till Gud och till bröderna ännu mer. Så i den 28 versen så betonar aposteln och ber om och manar till att församlingen ska stå fast i anden. Stå fasta i anden. Det är liktydigt med att stå fasta i andens ord. Fast i ordet. Och ni ska vara ett hjärta och en själ i er kamp för tron på evangelium. Vi har alltså en kamp, en strid att föra. Vi känner ju igen orden från Judas brev: kämpa för den tro, den lära, det trosinnehåll som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga, åt er, åt det troende. Kämpa för den tro, bekänn den tro, förkovra er i den tro, bevara den tro, sprid den tro. Och för att göra det ska vi stå skuldra vid skuldra, säger ni skuldra, i samma tro, lära och bekännelse. Det är inte ett lutherskt påhitt att församlingen ska vara ett i tron, ett i läran, ett i bekännelsen. Det är den bibliska sanningen. Ni får inte låta delningar, splittringar finnas ibland eder, så att en grupp lär en sak och en annan grupp lär en annan sak, utan ni lär alla gemensamt ett och detsamma. Ni är ett i tron, ett i läran, ett i bekännelsen. Och här ser ni att det står: ni är ett hjärta och en själ i er kamp för tron på evangelium. Och det står i den 28 versen: låt aldrig motståndarna skrämma er. Vi ska vara oförskräckta. Ty det är ju det värsta som Satan vet. Ordet Satan betyder ju motståndare. Satan som verb betyder att stå emot Gud, kämpa emot Gud. Och den onde ande som kallas för Satan eller djävulen, han är den första som kämpar för att du och jag och andra ska stå emot Gud. Han är en motståndare mot Gud. Och han får många, många med sig. Han har världen med sig. Men vi, Guds barn, ska inte låta oss skrämmas av Satan. Och de som följer honom i motståndet mot Kristus, i motståndet mot Gud, i motståndet mot Guds ord, i motståndet mot evangelium. Låt aldrig motståndarna skrämma er. Vi ska vara oförskräckta. Det är inte ett problem för oss att vi har fått tron. Det är en förmån. Det kan ju ytligt sett se ut som ett problem när det väcker så mycket motstånd. Ja, splittring. Jesus säger: jag har inte kommit för att kasta ut frid på jorden utan svärd. När tron upptänds, då uppstår det splittring mellan trons folk och världen. Världen är motståndare mot Gud. Trons folk är Guds vänner. Genom evangelium skapas det splittring. Splittringen ska inte gå bland Guds folk, inom församlingen. Där ska alla vara ett hjärta och en själ. En biblisk förkunnelse, en lära. Men mot denna församling och mot denna lära kommer moteld och det blir splittring. Och tron är inte var mans. Gud upptänder tro när och var det behagar honom genom evangelium. Och därför kan det bli splittring mellan far och son och mor och son eller dotter. Därför att alla i den jordiska gemenskapen omfattar inte samma tro. Och saliga är ni då, säger Jesus, om ni sätter mig och mitt rike i första hand. Vi ska älska Gud och hans ord mer än människotankar. Det är alltså inte ett problem, även om det blir motstånd, utan det står i 29:e versen, det är en förmån. Ni har fått förmånen att också lida för Kristus. I våra dagar är det en lära och en riktning som har fått mycket vind i seglen, som går ut på detta att om vi blir troende och tror riktigt mycket och riktigt rätt, så blir det inget lidande. Lidandet kommer från Satan, aldrig från Gud. Om du tror rätt så kommer du alltid att vara frisk. Blir du förkyld? Det heter inte förkyld på norska. Gör det? Eller får någon annan sjukdom, då är det tecken på att du släpper in Satan i ditt liv. Att du har en dålig, svag tro. Men Bibeln säger att också Gud sänder sjukdom och lidande över oss, inte som straff för våra synder, som ju förvisso är många. Nej, för en kristen är lidandet aldrig straff för synd. För vi vet att straffet, hela straffet för alla synder, har Kristus tagit på sig. Utan för en kristen är det nyttig tuktan. Även om plågan och lidandet är svår, tung, så skulle vi egentligen alltid säga som Job sa när det var mycket, mycket illa. Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn. Den här moderna riktningen, framgångsteologin eller vad vi ska kalla den, härlighetsteologin, som går ut på detta att vi här inte behöver leva under kors och plåga, utan ska ha redan nu en himmelsk härlighet. Den säger, ja, när Job sa så där, då var han inte riktigt troende. Det var innan han blev en rätt troende människa som han sa, Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn. Men skriften lär annorlunda. Det är genom mycket lidande som ni skall ingå i Guds rike. Och när till slut härligheten kommer i himmelen, efter den yttersta dagen, och när vi har fått flytta härifrån, ja, då heter det om det troende inför tronen och inför lammet, de har kommit från den stora bedrövelsen. Det står inte att de har kommit från en jordisk härlighet utan lidande och plåga. Nej, de har förlossats från lidande, plåga, trängsel av olika slag. Och här ser ni att aposteln säger i sin själavård 1:29, ni har fått förmånen att också lida för Kristus. Den troende som hör samman med Kristus, han får möta motstånd. Jesus hade redan sagt, om de har kallat mig för Belzebul, om de har förföljt mig, förkastat mig, så kommer de också att förfölja och förkasta er. De kommer att stöta ut er ur synagogorna. De kommer mena att de har gjort en tjänst åt Gud när de slår er, jag dödar er. Går vi så vidare till det andra kapitlet, så betonas återigen vikten av endräkt i tron och läran. Ni ska ha samma tänkesätt, samma kärlek till varandra, 2:2. Ni ska vara ett hjärta och en själ. Ni ska inte ge aldrig rum för egen nytta eller fåfänga. 2:3. Egen nytta, jag vet inte vad det kan heta på norsk. Det är alltså att inte först och främst tänka på församlingens uppbyggelse och bästa, utan på sin egen personliga, själviska nytta och bästa. Nej, ge aldrig rum för egen nytta eller fåfänga. Var ödmjuka. Tänk, står det i 4:e versen, på andras bästa. Tänk på andras bästa. Och i 5:e versen, var så till sinne som Jesus Kristus var. Och det vet vi om Herren Kristus, att han gav sitt liv för oss. Han tänkte på vårt bästa. För vår skull blev han gisslad och slagen, förbannad, föraktad, dödad. Och så följer då en sammanfattning av Kristi förnedring för vår skull i 2:6 och framåt. Kristus som frivilligt kommer här i tjänare gestalt fastän han är den sanne guden. Och det är, som vi sa igår, ju det ständiga kännetecknet på själavården, att den gång på gång visar på vad Kristus har gjort, vad vi äger i Kristus. Och det är bara det, betraktandet av vad Kristus redan har gett oss, vilka rikedomar vi redan har genom honom, som blev fattig för vår skull, för att vi skulle bli rika. Bara genom det som vi får lust, kraft, iver, inspiration att ändra på det många ting i våra liv som är felaktiga. Det är bara genom det vi får ett nytt sinne, en ny ödmjukhet, en ny lust att först och främst tänka på andras bästa. Så har vi 12:e versen, det kända orden: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. De här orden har undligt nog missbrukats, vilket inte borde kunna ske om man läser dem i sitt sammanhang. Man har ryckt loss dem ur detta sammanhang och tillämpat det på den själ som icke är troende, och tagit fram detta ord som ett råd till den icke-kristne. Här ska du se hur du ska göra för att bli kristen. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Och så gäller det alltså att arbeta sig in i himmelen. Med fruktan och bävan kämpa sig fram till tron och till himmelen. Men det säger inte Paulus här. Och det vet vi av andra bibelställen. Det går ju inte. Det är totalt omöjligt. Det kommer inte an på din vilja eller din strävan. Romarbrevet 9:16. Utan uteslutande på Guds nåd och barmhärtighet. Om du ska komma till himmelen och bli ett Guds barn. Det är, som vi sa i första föredraget, en alldeles fri gåva. Nej, här talar Paulus till de som har fått denna gåva. De som redan genom tron är medarvingar med Kristus till himmelen. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Det betyder vi som har tron. Vi har den inte av någon egen kraft och styrka. Vi har skatten. Vi har evangelium i lerkärl. Vi är också som troende danade, som det står i Jobs bok, av en nypa ler. Vi är bräckliga. Vi är sköra. Kom alltså ihåg att du har ingen egen kraft. Arbeta med fruktan, du som är Guds barn. Det betyder alltså, var aldrig stark och självsäker. Stark i dig själv. Vishetens begynnelse är ju fruktan. Men fruktan, det är alltså inte den här räddhågan, ängslan, eller det vi talade om igår. Man är spänd och nervös och grinig och allt vad det kan vara. Utan det är ju frågan om fruktan för Gud. Guds fruktan är vishetens begynnelse. Alltså, kom ihåg, allt har du av nåd. Att du står idag, att du är Guds barn, det beror ju på Gud. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Det betyder du har allt av nåd. Du är beroende av Gud varje dag. Det är tack vare att han håller dig, att han bär dig, att han stöder dig, som du består och blir bevarad. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och så tilläggs det: utan knot. Alltså, det är frågan om Guds fruktan. Det är inte den där fruktan som utmärks av knot. Människofruktan. Ängslan och knot och gnöl. Och gnäll. Utan knot. Det heter kanske inte knot på norsk. Knorr. Jaha, det är sånt som grisarna har där bak. Ni ska vara Guds oförvitliga barn, förmanar aposteln sen från 14:e versen. Ni ska lysa som himlaljus i världen, som bärare av livets ord, 2:15. Det där får oss väl att skämmas. Vår lyskraft är väl inte så där väldigt stor. Men då ska vi komma ihåg att vi ska lysa som himlaljus i världen. Det beror ju på detta att vi är bärare av livets ord. Guds ord är ett ljus på vår stig. Guds ord lyser. Och när vi bär detta ord, det är precis som vi har fullt med lampor. Vi är uppfyllda av Guds ord, det bara lyser. Det är inte vi oss själva som lyser. Guds ord, tron, bekännelsen, det är det bloss, det är det ljus som vi går ut med. Det är det som ska lysa. Och sen kommer ju aposteln tillbaka till glädjen. Om och om igen. När det här framföres så kanske vi sänker blicken, för vi blygs. Och vi ser hur mycket som fattas hos oss. Vår tillväxt är inte mycket att komma med. Men då säger Paulus: gläd er. Var glada. Gläd er. 2:17 och 3:1. Gläd er i Herren. Åter vill jag säga er: gläd er. Var glada. Och varför då? Jo, därför att vi är Guds barn av nåd alena. Vi är miljonärer andligt sett. Rika på allt gott. Och vi har ett hopp som ingen hedning har. Gläd er i Herren. I 3:2 tar Paulus återigen upp det här med motståndare, förföljare. Och säger: ta er tillvara för de där hundarna. Och det är bland annat frågan om de människor som kommer och vill föra oss in under lovträldom. Med tvång tvinga oss till omskärelse och iakttagande av andra stadgar som grundval för vårt medborgarskap i himmelen. Ta tillvara för dem. Låt er inte på nytt föras in under detta träldomsväsen. Ta er tillvara för de där hundarna. I 3:20 säger han: vi är medborgare i himlen. Ni kan säga: vi är norska medborgare. Och det är säkerligen stort och rikt. Men ännu större, ännu rikare och mycket, mycket viktigare, det är att ni är medborgare i himlen. Och att ni redan nu lever som om ni är medborgare i himlen, vilket ni är. Alltså, tar med er ner här i gymnastiksalen på jorden. Glädjen över det är välsignelser som ni har i himmelen. Lev av dem nu. Tänk på det. Uppfylls av det. Man ser ofta i Bibeln att skriften drar inte den där skarpa gränsen mellan det himmelska och det jordiska. Och det beror inte på att vårt jordiska här på något vis är i sig något jordiskt tusenårsrike. Tvärtom, det är fullt av elände. Utan det beror på att vi så ska praktisera det himmelska. Det himmelska medborgarskapet. Att vi har det hos oss och lever av det nu. I så hög grad att vi så gott som redan är där i himmelen. Vårt himmelska medborgarskap, det ska ju aldrig brytas, aldrig upphöra. Utan det fortsätter ju bara och i fullkomlig yttre härlighet från och med den yttersta dagen. Men det har ju redan börjat. Det är ju samma medborgarskap redan nu. Vi ska ha vårt hjärta i himmelen. Vi ska vara uppfyllda av det himmelska. För inte så länge sedan firade vi Kristi himmelfärdsdag. Och då fick vi ju se upp och se var vår konung och frälsare sitter. Han sitter inte på Karl Johan i Oslo eller i Jerusalem på en jordisk tron. Han är där redan före oss i himmelen, och vi ska vara med och hos honom i tron med våra hjärtan, för att sedan från den yttersta dagen också till fullo med den kropp som har blivit lik hans härlighetskropp vara där hos honom och med honom. Fjärde vers, kapitlet, sista kapitlet. Stå fasta. Och gläd er, 4:4, gläd er i Herren alltid. 4:6, gör er inga bekymmer. Tänk vad vi bekymrar oss mycket. Redan Jesus sa ju, kasta alla era bekymmer på honom. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi ska alltså vara barnsliga, bekymmerslösa. Vi ska vara lik barnen, inte de här små som springer omkring här. De går inte varje dag, så tittar de i almanackan. Ja, det kommer att bli ganska jobbigt första veckan i juni. Då är det tjockt. Och hur ska vi hinna med det och detta? Nej, jag tror jag dignar under allt detta. Det går nog inte. Gläd er i Herren. Gör er inga bekymmer. Lägg fram alla era önskningar inför Gud. Står det i 6:e versen. I innerlig bön och med tacksägelse. Då blir det annorlunda. Och då blir det i själva verket inte en svärmisk ansvarslöshet. Så att man tänker, ja, det där med Katar, det ordnar sig alltid. Man behöver varken resväska eller några visa. Det går ändå. Vi skulle ju inte ha några bekymmer. Nej, bekymmerslösheten på grund av att vi får kasta allt på Herren och lägga fram önskningar och behov i innerlig bön och med tacksägelse för honom. Det betyder att våra bekymmer får ett nytt och riktigare perspektiv. På ett annat och gladare sätt tar vi vårt ansvar här i världen. Vi vet var tyngdpunkten ligger. Vi vet vad som är det viktigaste. Vi vet att det som jag trodde var så viktigt, så om inte det fungerar så går väl universum under. Då upptäcker man att det är ändå inte det viktigaste här i världen. Det viktigaste av allt, det är Guds rike och Kristi rättfärdighet. Det vi ska söka först. Så skall också Katar och allt annat tillfalla eder. Detta sagt nu därför att somliga ska åka till Katar. Men vi kunde ju ha valt något annat exempel. Ja, så avslutas brevet till Filippi. Gör vad ni har hört och lärt av mig. Aposteln, han säger inte så här, ja, det jag nu har sagt till er och lärt er, det ni har hört av mig, jag vet inte riktigt om det är så bra. Och han är en sann och ödmjuk vän som tar tillbaka på slutet allt vad han har sagt. Nej, han skäms inte för sin undervisning, och han vet att han är utvald av Herren som Herrens apostel. Och han kan med rätta säga, nu ska ni göra vad ni har hört av mig och lärt av mig. Och så uttrycker han tacksamhet för den hjälp han har fått från församlingen. Ni hjälpte mig i min nöd. Och brevet slutas med nåd. Hur är det nu, Egil? Är tiden ute nu? Men så gott som, tror jag. Det här var ju bara ett brev. Jag hade tänkt att hinna 5 brev till. Men det får bli på nästa kurs. Jag hade tänkt att gå igenom åtminstone Kolosserbrevet, Galaterbrevet och Första Korintierbrevet. Och i synnerhet det sista brevet hade ju varit aktuellt idag. Eftersom det är pingstdag, pinsedag idag. Vi kunde tala om detta med nådegåvorna och tungotal och sådant. Men då ska jag avrunda här. Och då kan jag göra en anslutning till vad aposteln säger i Kolosserbrevet. Där börjar han också med nåd och frid. Och tacksägelse till Gud för församlingen. och man tackar alltid när man ber. Det utmärker den kristna bönen att tacka, att prisa, att lova. Och det ska vi tala mer om i de två sista föredragen, om själen i nöd och tacksägelse och lovprisning. Församlingen i Kolosse utmärks för att tro på Kristus och älska det heliga. Och det har vi sagt, det hör ihop. Tron på Kristus leder också till kärlek till det medkristna. Den kärlek som anden har gett er. Och så kommer sedan förmaningar om att de ska växa till i vishet, andligt förstånd, få klarare insikt, bära frukt, göra goda gärningar, bättre lära känna Gud. Att Gud ska styrka dem, göra dem mera uthålliga, tålmodiga. Att de ska uppfyllas allt mer av glädje. Och allt detta på grundval av att de redan nu äger frid. Därför att Gud har stiftat frid genom Kristi död på korset. De goda gärningarna ska inte göras för att vi ska få frid, få himmelen, utan därför att vi redan är Guds barn, därför att vi redan har fått himmelen. Därför ska vi som Guds medborgare i hans rike göra gott, älska varandra och sprida fridens evangelium. Ja, mer hinner jag inte när det gäller detta rika brev, utan jag hoppas att det här har gett en liten glimt av Paulus som själasörjare. Amen.